P3, Sveriges Radio.
Antingen är du tyst eller så håller du käften.
Folk tyckte inte alls om det i början.
Jag har inte signat upp för att vara med på någon rockcirkus.
Alltså, det är kanske högt i tak men själva rummet är trångt.
Kollektivet är nöjt. Individerna är missnöjda.
Vi splittrade på ytan men enade på djupet.
Jag känner mig trygg i den där vansinniga lilla cirkusfamiljen.
Det enda som hörs är ljudet av träskor mot linoleumgolvet. Väntrummet är sterilt inrätt med enkla stolar och landskapsmålningar på väggarna. Det plingar till. Siffrorna på skärmen ändras och det är Thomas tur att besöka läkaren. Thomas är sångare i bandet Bob Hund. Det är mitten av 90-talet och han är på mottagningen eftersom han har hoppat från scenen och landat rakt på sina knän vid ett flertal tillfällen under den senaste konserten. Bob Hund har gjort sig kända som ett av Sveriges bästa och ösigaste liveband. Men läkaren är inte imponerad. Han frågar om Thomas har supit och knarkat och sångaren svarar nej. Läkaren skriver något på sitt anteckningsblock och ger lappen till Thomas. Lappen är en remiss till psykakuten.
Skrev han, patienten hoppade 5 meter upp i luften utan droger. Och utan droger hade han strykit under så hårt med pennan så det var hål i pappret.
Bob Hunds 6 medlemmar i en samling dedikerade misfits som tragglat sig fram genom obetalda spelningar på lokala pizzerior i Stockholm. Men runt om i landet börjar livescenerna åter vakna till liv och bandet får fler och fler spelningar. Gruppens innovativa, oförutsägbara musik är ett slag för de utstötta, de oönskade, de okvalificerade. Bob Hund ger gärna fingret åt alla former av fyrkantighet, auktoriteter och tafatta ämbetsmän. Även om det emellanåt får dem att klassas som psykiskt sjuka. Det här är berättelsen om ett av Sveriges mest legendariska liveband. Om en turné som har hållit på nästan nonstop i mer än 30 år. Nu går de av scenen för sista gången. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Bob Hund. Bli aldrig som oss. Bli värre. Jag heter Siri Hill. Det är tidigt 90-tal. Sverige har en finanskris och känner fortfarande av chocken sedan mordet på Olof Palme för några år sedan. Man ska vara ordentlig, flitig, tystlåten. Det är inget som passar 24-åriga Thomas Öberg som flyttat från Helsingborg till Stockholm för att hålla på med musik.
På Södermalm där jag hamnade så var det många människor som hade mycket punkigare plånböcker. Och det var ganska mycket stängt. Det kändes som det låg på andra sidan, östblocket liksom.
Det finns nästan ingenting att göra om man är i 20-årsåldern och gillar livemusik. Måndag stängt, tisdag stängt, onsdag stängt. torsdag, kanske öppet om du har tur. Han har besökt Sunkhaken på Södermalm flera hundra gånger. Precis som hans vän, Johnny Essing.
Jag känner mig helt utanför. Det luktar lite konstigt i stan, tyckte jag.
Stockholmaren Johnny är 27 år gammal. Har inte gått högstadiet och trivs inte alls i stan.
Det var inte så snäll stämning på Syltorna när man gick. Liksom. Det var ganska mörkt och hopplöst. Jag hade liksom gått ner djupare och djupare i en depression där jag också drack väldigt, väldigt mycket på den tiden. Jag hade fått för mig att jag skulle dricka ihjäl mig helt enkelt.
Men som tur är kommer Johnnys liv ta en annan riktning. En rad killar kommer ramla in och ge honom en nytändning. På ett ölhak stöter Johnny på vännen Mats Hellqvist. Mats vill att han ska provspela för hans nya band. Johnny säger först nej, men Mats tvingar honom eftersom Johnny är skyldig Mats 100 spänn.
Det gick inte att säga nej. Liksom. Det är okej, jag har inga pengar. Det är okej, jag går ner i replokalen helt enkelt.
Men bandet vill ha ytterligare en gitarrist förutom Johnny. Dessutom behövs en replokal. Ingen fara. Det kanske går att slå två flugor i en smäll.
Jag hade en replokal på Torkel Knutssonsgatan i Stockholm. Och det kände Thomas och Jonas till, för de hade repat där ett tag.
Conny Nimmersjö har lagt märke till de lite udda filurerna som rört sig i hans lokaler. Men de har aldrig spelat ihop. Han har svårt att skilja på de två märkliga skåningarna Thomas och Jonas. När de en dag närmar sig honom med en fråga.
Jag kunde aldrig se vem som var vem heller på den tiden. De var så lika varandra och pratade någon slags grov skånska. Så jag förstod hälften av orden och så. De pratade väldigt fort.
Thomas och Jonas frågar om Conny också vill provspela för bandet. Och påpekar att han skulle kunna bidra med något annat också. Förutom sitt gitarrspelande.
De lyckades övertyga mig om att vara med på en audition i min egen replokal.
Och väl i replokalen händer något. Sångaren Thomas, basisten Mats, keyboardisten Jonas samt gitarristerna Conny och Johnny märker tidigt att de har otroligt kul tillsammans. Johnny får, precis som de andra, tillbaka lite av sin gnista.
De här människorna jag förstod mig på, och de fattade mig, och liksom, jag kände mig trygg i den där vansinniga lilla cirkusfamiljen liksom.
Men det var som ingen som hade körkort, ingen som hade gjort lumpen, ingen som hade liksom åstadkommit speciellt. Men vi var ju sen bara 24, jag och Thomas och Jonas. De andra var ju 27, det är ju kanske lite värre. Vi behövde varandra, kan man säga.
Det nystartade bandet tillbringar många svettiga kvällar i replokalen under sommaren. Det dricks en hel del öl under de högljudda repen. Men gruppen lyckas ändå skriva en handfull låtar.
Men det som var roligt var att när vi såg så började spela, så var det som att det var första gången som alla, jag upplevde att alla var liksom lika dedikerade. Vi tyckte att det var kul, vi tyckte att det var viktigt, och vi liksom var beredda att lägga ner jobbet på att det skulle liksom bli någonting utav det. Men vi hade liksom ingen ambition om att det skulle liksom bli, att vi skulle ha några konserter eller spela in skivor eller så här, utan det var liksom, vi gjorde musik för oss själva bara.
Och tur är väl det, för det ska visa sig svårt att få spelningar. Keyboardisten Jonas Jonasson konstaterar krasst att livescenen nästan är helt död.
Då hände egentligen ingenting, förutom det fanns ju elektro och dans och sånt där, men där var inte vi. Vi kände oss inte hemma i det överhuvudtaget, så det var tomt.
Vi spelade på pizzerior och Ja, där man kunde, där någon var snäll och tog emot den liksom.
Basisten Mats Hellqvist.
De flesta sjunger på engelska också, så att, det var lite udda att sjunga på, speciellt på skånska. Folk tyckte inte alls om det i början. Det var, här vi har spelat för 2-3 personer, varav 2 har gått.
Gruppen blir tajtare och tajtare. På krogen hänger de mest för sig själva och dricker öl eller spelar flipper. Det upplevda utanförskapet skapar en hud hårdare än granit. Eftersom de ändå är för gamla och aldrig kommer bli populära har de total kreativ frihet.
På ett sätt var det bra, för då hade vi gett upp de drömmarna om den här löjliga, den här popstjärnedrömmen. Den fanns inte kvar längre, vilket gjorde att vi kände oss helt fria att göra vad som... Jag minns en låt vi hade, jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter, men vi hade ett break i låten där Thomas höll micken mot Connys fötter och Conny gjorde ett step-solo. Det tyckte vi var jättebra. Men han kunde ju inte riktigt steppa, men det lät rätt coolt.
Medlemmarna tillbringar all sin vakna tid tillsammans. Antingen i replokalen eller på olika pubbar på Södermalm. De tar alla gig de kommer över, men har knappt någon egen utrustning. Så när en spelning bokas in på något lokalt hak beger sig gitarristerna Conny och Johnny till musikbutiken Soundside på Götgatan för att låna grejer. Och så fort personalen ser duon komma gående vet de att det är dags att ta en rökpaus.
Gick vi in i provrummet och liksom såg vilken förstärkare som kunde spela högst. Och gärna 2-3 samtidigt. Alltså det, vi höjde och ner med örat mot högtalaren. Ja, det här låter för jävligt. Ja, det gör det. Åh, oh, vad härligt. Och liksom, det var, alltså hela affären blev ju, det var ingen som kunde vara där liksom.
Och i samma veva händer något som ska förändra förutsättningarna för liveband runt om i världen. En ny grupp från Seattle börjar dominera på MTV.
Nirvana!
Nirvana slog igenom där 91-92 någon gång. Och då blev det populärt med liveband igen.
Plötsligt är det betydligt fler som vill se rockmusik live. Och gruppen börjar organisera allt fler stökiga konserter i sin svettiga replokal. Först kommer det bara vänner, sen några fler. Och ryktet börjar gå på Södermalm.
Det finns en kemi här som vi måste försöka ta tag i. Det kommer att bli bra, men vi måste odla det. Och det kommer ta lång tid förmodligen. Man kan inte förklara sånt. Det vet ju alla som har kemi med andra människor att det är inget man kan sätta tummen på, utan man bara vill gå till replokalen. Man vet inte varför. Man ställer in allt annat och bara går dit.
Gruppen laborerar med flera olika namn under sommaren 1991. Någon föreslår Slipsarna. Jonas tycker att bandet ska heta Böckerna för en mer intellektuell framtoning. Men det är när gruppen ser en kanadensisk tecknad film om en misslyckad, arbetslös och olycksdrabbad hund som en lampa tänds. Hunden heter Bob.
När vi bestämde bandnamnet, då tänkte vi, okay, man måste kanske ha liksom någon logo på det här.
Gruppen hör av sig till sin vän, den grafiska designern Martin Kahn, för att berätta om sitt nya bandnamn.
Då satt han med telefonen vid örat och höll fast telefonen, och så satt han vid sitt anteckningsblock och ritade den här hunden. Fast i början hade hunden en liten så här sjömansmössa på sig. Men sen den åkte bort sen. Så att han satt och ritade den där och då när vi pratade i telefon.
Resultatet blir en ikonisk logotyp bestående av en handritad rökande hund som kommer följa med bandet under hela deras karriär.
Det är ju få band som man känner igen bara på loggan. Det är nästan inga. Ja, Rolling Stones kanske. Och det är ganska unikt. Man kan säga att hunden är nästan mer känd än bandnamnet.
Och i december 1991 får bandet sin första riktiga spelning på Daily News i Stockholm. Gaget är en backöl. Conny är så nervös att han inte kan böja sina knän under hela dagen och dyker upp till spelningen klädd som Alfred från Emilie Lönneberga. Eftersom de inte får flytta på huvudakten Sinners utrustning står sångaren Thomas Öberg och resten av Bob Hund längst fram och nästan balanserar på scenkanten på sitt första gig. Stämningen i lokalen är avvaktande.
Folk stod med armarna i kors och undrade liksom vad som ska hända härnäst. Det var så här, basen slutade funka i någon låt och vi var ganska nervösa. Liksom.
Det är fortfarande ganska tidigt på kvällen. Och framme vid scenkanten sitter flera personer och äter. Ett par är på dejt. Thomas känner att något behöver hända. Han behöver skaka liv i den här tillställningen. Så han gör det första han kommer på.
Så satt ett par och tittade varandra i ögonen precis bredvid scenkanten. Så jag ställde mig helt enkelt på deras bord och sjöng. Och då råkade jag trampa i den ena personens... Jag satte klacken i den ena personens pyttipanna då. Så det stänkte liksom varm pyttipanna på henne. Och hennes kavaljär blev jättearg. Jag reste sig upp och puttade mig då från deras bord. Så att jag höll på att välta mig själv över en gravid kvinna liksom som satt på dejt på det andra bordet. Och då blev det jättedålig stämning. Det var många som satt så han gjorde fuck you-tecken och liksom blev arga på mig. Då. Det kan jag förstå. Det här. Jag skulle inte rekommendera en levande människa på jorden att göra något liknande.
Tåget viner förbi tjocka skogar och stilla sjöar ner mot Sveriges södra spets. Det har hunnit bli sommar 1993. Postverkets monopol på brevbefordran har upphört. Sveriges Radios kanal P4 har nyligen haft premiär. Ungdomar piercer naveln, bär magtröja och använder slangord som chilla och tjacka. I Bob Hunds tågkupé är stämningen god, men något ängslig.
Stockholm, man har inte varit utanför Stockholm någon gång. Så de säger, finns det bankomat i Malmö? Och lite sådana här oroliga frågor.
Efter att ha tagit in Mats Andersson som permanent trummis och fortsatt att harva runt på Stockholms olika livescener har gruppen nu äntligen fått chansen att spela in sin första EP. Dessutom i legendariska Tambourine Studios. Väl framme prioriterar bandet och keyboardisten Jonas Jonasson exakt samma saker som har funkat hittills för bandet.
Förstärkarna måste spela så otroligt starkt så vi måste ha dem i olika rum. Och att det är helt vansinniga volymer.
Ett övertänt Bob Hund tar ut sig totalt i studion. Men när de sen spelar upp låtarna blir bandet minst sagt besvikna.
Det fungerar inte så att man bara spelar starkt och så blir det starkt på en skivinspelning. Det fungerar inte så alls. Utan det krävs andra trick för att det ska kännas som att det är starkt. Det känns platt, det känns dåligt.
Men gruppen ger sig inte. Och efter några dagars inspelning har de 10-12 låtar som nu ska ner till 6 stycken.
Och sen så har vi en melodifestival, så får vi rösta då vilka låtar som ska vara med på första EP:n.
Resultatet blir Bob Hunds självbetitlade debut-EP. Och det är här gruppens demokratiska principer får fäste. Ingen är nöjd, men om alla är lika missnöjda är alla också lika nöjda.
Kollektivet är nöjt. Individerna är missnöjda.
Under en tid då alla sjunger på engelska sjunger Bob Hund på skånska. När andra vill göra glättiga låtar som är lätta att sjunga med i skriver sångaren Thomas Öberg om rundgång, gräslök och fågelsång. Musiken är oförutsägbar, men självsäker.
Man censurerar inte sig själv, man tänker inte i rationella termer, utan man bara gör någonting som och följer stundens ingivelse. Ofta inledningsvis med jättedåligt resultat, liksom med skador eller folk blev provocerade och ledsna.
Medlemmarna i Bob Hund inser tidigt att de inte kommer passa in bland andra rockband som lever på sin aggressivitet och tuffa attityd.
Men vi trodde att vi var arga, men sen när vi lärde känna varandra så visade det sig att vi var jätteledsna. Liksom. Så att det var som att vi rockade med som en anger management-kurs där vi blev utkastade för att vi inte var tillräckligt arga. Utan vi hade mycket mer, vi hade ganska mycket sorg i oss av olika anledningar som vi hade gemensamt. Och det förenade oss mycket mer än behovet av att vara tuffa och macho och så vidare. Det utgick ganska tidigt.
Nu tänkte vi spela några bitar här från skånska myllan blandade med Vännerstam Stockholm.
Hela stan pratade om dem, att det var någonting som inte liknade någonting annat och som vände upp och ner både på dem själva och på alla som var där helt enkelt.
Musikjournalisten Per Sinding Larsen ser Bob Hund för första gången i Stockholm 1993. Han kommer att följa hela deras karriär, se dem live och intervjua dem massor av gånger.
All kultur är ju som allra bäst när den ger oss något som vi inte visste att vi ville ha. Precis så gjorde Bob Hund entré som något vi, de flesta av oss, inte ens kunde drömma ihop på alla plan. I texterna, i tonen, i gestaltningen på scen. Och Bob Hund kom liksom fram där. De stod i opposition mot hela popmusikens grundmall. Att man ska spela rakt och insmickrande. Att det ska vara texter som är lätta att lära sig. Att man ska odla sitt yttre snyggt och kanske lite sexigt. Och i ett Sverige där rak rock eller kommersiell pop stod i centrum så gjorde de något helt annat, något helt tvärtom.
Är det skam att slåss en sommardag? Jag tar ett andetag. Vi har väl mer än så gemensamt. Annars vore hela livet ensamt.
Publiken har trängt sig över en timme för att komma så nära scenen som möjligt. Bob Hund har fått en spelning på dansbanan på Sveriges största festival, Hultsfred, i augusti 1993. Bandet har repat nonstop i månader och bakifrån scenen ser gitarristen Johnny ansiktena på den spända publiken.
Någonting bra kan hända nu, liksom, rent bara känslomässigt. Och liksom. Sen när man tittade ut lite så var det var ju fullt. Det var helt fullt. Och det var sån tät stämning. Liksom.
Det var en ganska osannolik samling människor som stod på scenen där.
I publiken står Eva Wilke från det legendariska värmländska skivbolaget Silence. De är ett av många bolag som hört surret kring Bob Hund. Och det är en brokig skara hon ser kliva på scenen.
John satt på en stol och såg ut lite som om han sov. Och de andra såg också lite så där aparta ut. Och sen kommer Thomas in i ett par hoppskor och en liten gul t-shirt som det står farmor på med sån tunn barnslig skrift. Och så börjar de spela Den ensamma sjömannens födelsedag, som ju är en väldigt lugn och stilla låt. Så det blev en sån otroligt märklig stämning liksom, av förväntan, vad kommer att hända? Det kändes som vad som helst kunde hända.
Och när bandet går av efter cirka en timma är urladdningen fullbordad. Samtliga bandmedlemmar är lyriska och Johnny Essing vet knappt vad han ska ta vägen.
Det var ju energi från början. Det var Thomas flax omkring. Conny blev lite rädd för när jag tittade på honom åt det hållet. Jonas såg knappt för han stod och rökte, som rökmål liksom. Och Mats stod bredvid mig och spelade, men jag satt bara och spelade. Och Mats Andersson hamrade på. Det var en fantastisk sån liten härdsmälta där som uppstod. Det var en perfekt konsert skulle jag vilja säga.
Det är en kollektiv urladdning. Därför ett ögonblick så har man inget otalt med någon inom en väldigt bred radie. Och som artist så önskar man att man hade 200 meter långa armar liksom, så man kunde krama alla i publiken samtidigt.
Innan Bob Hund ens har släppt sin första skiva har de en hängiven skara fans. Konserterna är inte alltid stora, men bandet känner att de har hittat en magisk koppling till sina åhörare. Thomas Öberg ser hur folk i publiken kommer samman, oavsett bakgrund.
Och man tänker inte på pengar. Och man känner ingen hunger och ingen törst. Det som behöver hända på jorden, det händer här just nu. Och hade alla gjort som vi gjorde precis här och just nu, då kan man sluta tillverka landminor och handgranater. Liksom. Det är bara att glömma. Det är så här det ska vara.
Då föll bitarna på plats.
Mats Hellqvist igen.
Och då fattade vi så här, okej. Okay. Här är legobitarna. Nu vet vi hur vi ska bygga det här. Conny slog sig 10 kullerbyttor. Nej, men det var som så ett gäng 10-åringar som hade helt plötsligt lyckats med någonting. Och vi var helt tårögda och bara kramade varandra. Nej, det var fantastiskt. Men då var då man kände så här, fan, jag kommer nog inte bli av med de här.
Eva Wilke från skivbolaget Silence försöker desperat att hitta bandet efter konserten. Men alla har sprungit iväg åt olika håll för att dricka upp all öl på hela festivalen och göra sig av med sin överskottsenergi. Till slut lyckas hon ändå få fram ett visitkort till sångaren Thomas. Och efter ett möte på centralstationen i Stockholm några veckor senare skriver bandet på för Silence. Och det första de klargör är vad de inte vill göra.
De ville inte vara med på tv om det inte var live. Och de ville inte göra intervjuer hur som helst. Och det var väldigt mycket så här. Och jag sa, ja, men om man vill sälja lite skivor så måste man väl kanske ställa upp på någonting. Nej, vi ska sälja skivor ändå. Konstiga saker har väl hänt.
Små vägar snirklar sig genom täta skogar som sträcker sig flera mil i varje riktning. Det har blivit april 1994 och sångaren Thomas och gitarristen Johnny har åkt till skivbolaget Silence Studio i Koppom i Värmland. Men sessionen börjar katastrofalt för Johnny.
Jag hade väldigt svårt att sköta mitt blodsocker och det är min diabetes. Så att jag vet, alltså jag drack väldigt mycket och jag sket i allt och jag var slarvig liksom och var bara omöjlig både i huvudet och i kroppen på något sätt.
Mitt i natten väcks Thomas av att det dunkar i väggen från rummet bredvid. När han öppnar dörren ser han hur Johnny har fått ett krampanfall till följd av sin diabetes. Musklerna är hårda som sten och han är blöt av svett.
Den gången så hade jag missbedömt mitt, vad jag hade tagit för insulin och ätit. Så att jag fick ju en insulinkoma där och kramper och Thomas hittade mig skakandes. Liksom. Jag kunde inte göra någonting, det var tvungen att ringa ambulansen. Där. När man är så där dålig, alltså när man har så, då är man ju nästan medvetslös också. Så att de fick ju försöka invänta ambulansen där och jag bara låg och krampade. Jag minns inte så mycket själva händelsen faktiskt då, för att då var jag helt borta.
Johnny blev väldigt dålig och blev inlagd. Och Thomas fick sitta där och hjälpa honom att komma ihåg vad som hade hänt.
Fruktansvärt jobbigt, men Thomas räddade mig och ambulansen räddade mig och sjukhuset räddade mig.
Eva Wilke från skivbolaget anländer till studion senare under eftermiddagen för att lyssna på Bob Hunds självbetitlade debutalbum. Men Johnny och Thomas är inte där. Av ren nyfikenhet ber hon tekniken att spela upp låtarna ändå.
Och det var en... Ja, det var så vackert. Så jag började nästan gråta när jag tänker på det. För att det var så helt... fantastiskt, och hans gitarr där på slutet i det långa utpartiet som bara hjärtskärande liksom, och så vet man att han ligger på sjukhus och sådär, så det var en otroligt stark upplevelse av den plattan. Allting var
Hela Sveriges musikelit har ännu en gång samlats på Berns salonger i Stockholm för att prisa förra årets bästa musikakter. Det är februari 1995. Lisa Ekdahl kammar hem 3 grammisar. Mauro Scocco blir årets manliga popartist. Bob Hund, bandet som tidigt avfärdade tanken om att bli berömda, har precis fått pris som årets rockgrupp. Men Jonas Jonasson och bandet är inte på plats.
Vi gillade inte den sortens tillställningar. Nej, men det var etablissemanget liksom. Vi var inte en del av etablissemanget. Vi ville inte göda det sättet att tänka.
Vi har ju sagt nej till väldigt mycket.
Mats Hellqvist igen.
Säkert ekonomiskt självmord liksom. Men, nej, men du vet, mycket så här... Man ska vara med i kvällstidningar och testa glass. Nej, men göra reklam för Bob Silt kanske. Nej, men det är sådana grejer. Som vi har tackat nej till allt sånt. Så att vi har inte varit med i några sådana lekprogram eller någonting.
Under 1995, istället för att rida på framgångsvågen och försöka synas överallt, bestämmer sig bandet för att åka ut på en skolturné tillsammans med Latin Kings. De släpper inget album, men skriver en hel del låtar. Och humorn fortsätter att vara central.
Det är ju mer humor än vad folk tror. Vi har ju väldigt roligt när vi skriver musik. Och jag kan säga att när vi sitter i replokalen och gör musik, även då var 70% gick åt att bara flamsa och vi låg på golv och skrattade. Men det var mycket sånt.
Låtnamnen känns snabbt igen. Titlar som Ett gipsat löfte. Eller Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem. Men det gör jag, tror jag. Men även om humorn är central i deras uttryck är projektet inte ironiskt.
Ja, många tror ju att Bob Hund är liksom bara ett sånt här band som är på skoj. Lite konstiga texter, lite fjantiga titlar och en totalt galen sångare som bara liksom kastar sig omkring och skriker i falsett.
Journalisten Per Sinding Larsen ser Bob Hunds humor som ett verktyg för att bearbeta en oförlåtande verklighet.
Och det är oftast ett missförstånd mot deras balans mellan just det här lekfulla och allvarliga. Bob Hund är inte särskilt obegripliga. Det går att plocka ut det mänskliga i det de gör. De är inte särskilt tramsiga heller, tycker jag. De är brutalt ärliga, inte speciellt självömkande. Och de är inte heller liksom någonting bara för några, utan de tillhör faktiskt alla av oss som någon gång känt att vi är liksom lite vilsna här i världen.
Vi kan ju inte rädda världen. Liksom. Vi kan inte förändra världen. Alltså jag kan inte ens förändra mina arbetskamrater, men jag kan åtminstone försöka förändra mig själv genom att vara nyfiken. Nyfikenhet tror jag är världens äldsta och billigaste drivmedel och energikälla. Liksom.
Och även om texterna sällan är rakt av politiska ger gruppen ofta ett litet finger mot lata ämbetsmän, auktoriteter och dogmer. Och bandets vilja att vara motvals manifesteras verkligen när Eva från skivbolaget och bandet planerar musikvideoinspelning år 1995.
Och den säger väldigt mycket om bandet, tycker jag, och om hur de var.
Bandets nya singel, Istället för musik, Förvirring, behöver en video. Men det finns ett huvudsakligt problem. Det finns inga pengar. Regissören Patrik Arve får då en idé. Om videon bara går ut på att bandet går baklänges i en lång tagning på Drottninggatan i Stockholm, då slipper man alla klipp och ljuskostnader. Sångaren Thomas Öberg lär sig dessutom hela låten baklänges.
Den är helt genial. Och den är genial framförallt när det gäller Bob Hund, för att det är exakt, vi går mot strömmen. Vi gör på vårt eget sätt.
Vid hållplatser runt om i hela huvudstaden står morgontrötta pendlare och väntar på bussen. De sneglar på resenärerna bredvid, rättar till huvan på sin regnjacka och gnuggar sig i ögonen. När de öppnar dem igen möts de av en stor svartvit bild på en mans ansikte. Ansiktet sitter uppklistrat på affischer över hela stan. Nunan tillhör Bob Hunds vän och grafiska designer Martin Kahn, som pryder bandets nya omslag.
Vilket han sen ångrade, för han bodde också i Stockholm då, när han skulle åka tunnelbana och den satt uppslagen överallt. Så han fick liksom gå med någon huva och gömma sig. Det var ju skitjobbigt.
Martin Kahn har gjort alla Bob Hunds omslag. Men när basisten Mats Hellqvist och bandet får hans förslag till den nya skivan blir de besvikna.
Nej, han hade skickat förslag till oss. Vilket innefattade liksom... jag vet inte vad det var. Det såg ut som det var så taggtrådar. Det såg inte alls ut som oss. Så vi sa att nej, fan, det där går inte. Lägg in lite mer av dig själv.
Vännen och designen ledsnar då på bandet och skickar helt enkelt sitt eget passfoto och frågar om det var så de menade.
Fan, det där kör vi på. Det ser råkort ut.
Skivan som kallas Omslag Martin Kann når plats 7 på topplistan i Sverige. Och nu vet nästan alla vilka Bob Hund är. För gitarristen Conny är den ovan, men ändå ganska behaglig känsla.
Det var ju någon form av erkännande ändå. Liksom. Man kanske blir gladast av det. Det var några år där när man liksom, varje gång man läste en intervju med ett nytt band i en tidning så nämnde de oss som förebild liksom, eller inspiration eller så här. Det är klart att man blir glad av att höra det, att folk tycker att det man gör betyder någonting.
Stötte på visdom hos en gammal tant. Så på tv om en elefant. Skrama i fingret på en papperskant. Sen sjöng jag lite falskt, jag lovar det är sant.
Gruppen spelar nu inte bara i Sverige, utan även på stora festivaler som Roskilde i Danmark, på klubbar i Finland, och speciellt stora har de blivit i Norge. Men med de större spelningarna följer ett större musikmaskineri. Agenter, bokare och människor omkring som alla vill ha en del av kakan. Det står fotomodeller utanför logen. Och Jonas Jonasson får oönskad uppmärksamhet.
Någon som kommer in i logen och börjar liksom hångla med mig. Liksom. Och jag är ganska iskall och säger att det är jättetrevligt och så. Men du måste presentera dig först, tror jag. Säger jag. Va? Och jag är ju gift så att jag ska absolut inte. Jag tror inte samma om hon hade presenterat sig. Men det kändes ju verkligen som att det handlar inte om mig. Utan det handlar ju om något fenomen liksom.
Även basisten Mats känner sig stundtals obekväm i rampljuset. De avfärdade tidigt drömmen om att bli rockstjärnor. Ändå är det där de har hamnat. Humlan, som inte borde kunna flyga, surrar nu mellan scener i hela Norden.
Det är klart att det var både glädje men också en känsla av att man förlorar kontrollen och att... Det börjar komma in liksom händer härifrån och därifrån som ska liksom ha en del av det här och vill synas med en. Och det var lite så svårt. Men då hade man lite grann den känslan, jaha, okej, nu duger det. Men det är bara det här som gäller för er. Alltså. Det är bara framgång. Kvalitet, det kommer i tredje hand kanske, utan det är kvantitet liksom.
Är det kanske att någon undrar, vad är det här för någonting?
Gitarristen Conny Nimmersjö.
Jag har inte signat upp för att vara med på någon rockcirkus. Jag trodde liksom att vi skulle syssla med liksom avancerad artrock här. Någon annan kanske tycker att... Åh gud vad jobbigt det är att resa till Gävle. Nu igen. Det blir ju samma publik som sist. Och nu har jag gjort det här, nu är jag klar.
Och alkoholen börjar ta ut sin rätt. Det dricks under repen varje vecka och efter varje konsert. En period repar bandet i en lokal belägen under ölhaket Kvarnen i Stockholm. Det är nära till baren efteråt och Johnny Essing ser hur det normaliserade supandet börjar tära på vissa av medlemmarna.
Det är ganska suddigt hela 90-talet. Vi drack som fan. Va? Jag fattar inte hur vi orkar, men det var det. Jag började dricka alldeles för mycket ett tag. Det blev lite interventions med mig. Och så hade vi någon annan i bandet där som också kanske vi... Men nu får vi liksom se upp lite här liksom. Det var så man gjorde. Man drack, blev full ofta liksom. Alltså jättemycket.
Let go.
utöver de lyckliga stunderna vi står på scenen eller när man kan på behörigt avstånd lyssna på en bra, lyckat inspelad låt så att säga. Så det har varit jävligt mycket trassel alltså.
Eftersom Bob Hund tidigt har bestämt att bandet ska vara en total direkt demokrati går det ofta långsamt framåt. Allt ska stötas och blötas. Och om en person inte är nöjd, då börjar diskussionen om. Ett dysfunktionellt Schweiz med förstärkaren på högsta volym. Medlemmarna är konstant i luven på varandra. Och Thomas Öberg ser hur de triviala konflikterna avlöser varandra.
På alla sätt och vis. Inte så mycket sån rock'n'roll mytstrassel utan mer sån här vardagligt skit som liksom varför står det en dammsugare istället för en förstärkare i replokalen?
Vi har nog mera varit de som har hållit en vakande hand över dem.
Den omständliga beslutsprocessen, ölet som flödar och den stundtals valpiga obryddheten påverkar bandets förmåga att samarbeta med andra. Eva Wilke från bandets skivbolag Silence.
De hade ju inga mobiltelefoner på många, många år. Det var krångligt att få kontakt med dem och vi har lånat ut pengar till dem. Alltså, men vi har alltså, hjälpt dem på jättemycket olika sätt och det är inte säkert att de har fattat det eller uppfattat det. Men vi har ställt upp otroligt mycket på dem. Men vi har också haft otroligt mycket glädje och vi tyckte att de hade väldigt bra idéer.
Bandet missar många möjligheter. Bland annat får de en förfrågan om att ta med en låt i succéfilmen Fucking Åmål. Men det rinner ut i sanden. Gitarristen Graham Coxon från det brittiska bandet Blur är helt besatt av Bob Hund och bönar om att få spela med bandet. Men inte heller det blir av. Men bandet fortsätter att göra succé på livescener runt om i Norden. De vinner ytterligare grammisar och spelar inför 50 000 personer på Roskilde. De större spelningarna genererar mer och mer pengar. Men det är ingenting som märks för vissa av bandmedlemmarna, till exempel Johnny.
Och då fick man ju plötsligt då ganska mycket pengar från att ha varit utfattig. Och jag hopplös på pengar. Vad gjorde jag? Åkte typ till Helsingfors och köpte solglasögon eller någonting. Va? Och jag köpte gamla Vespa, mopeder, stereoanläggningar, gitarrer. Jag var ju utfattig ändå, men alltså jag var helt hopplös med pengarna.
Trots att bandets skiva från 1998, Jag rear ut min själ, allt ska bort, kämpar sig upp till nummer 17 på den svenska albumlistan, behöver sångaren Thomas och flera i gruppen en ny utmaning. Målet har aldrig varit att klättra på listor, utan att alltid förnya och driva kreativiteten framåt.
Jag är uppfattad som en jävligt påstridig och aldrig, jag är aldrig nöjd och jag vill hela tiden bort från där vi är. Liksom. Det är någon djup rotlös och rastlöshet som finns i mig. Och jag var nog jävligt tjatig på att vi skulle testa det och göra det. Alltså jag har en kluven inställning till det precis som med allt annat.
I början av 2000-talet står Bob Hund på toppen av sin popularitet. Albumet Stenåldern kan börja från 2001 går in som listetta i Sverige, även om det bara ligger kvar i en vecka. Men i sann Bob Hund-anda, när det går som bäst, är det dags att styra skeppet i en helt annan riktning. Nu vill främst några av medlemmarna testa ett projekt på engelska. Det nya projektet får namnet Bergman Rock. Men alla är inte 100% med på idén. Keyboardisten Jonas Jonasson är en av dem som tvekar.
Jag tyckte inte det var så bra idé. Jag var ganska nöjd. Jag tyckte Bob Hund var bra. Jag tyckte vi kunde bara fortsätta och utveckla och göra det. Liksom. Och upplevde nog inte samma problem med en så kallad, om det nu var en framgång, problem vi hade.
Året är 2003 och bandet har filat på en debutskiva med Bergman Rock i flera år. Långa studiosessioner där de har filat och filat och filat. Eva Wilke och skivbolaget Silence, som verkligen tror på projektet, börjar bli otåliga.
De här inspelningarna, de tog sån himla tid. Det blev liksom aldrig färdigt. När man hörde råmixarna så var det hur jäkla bra som helst. Och sen skulle det filas på lite till och det skulle hållas på. Det blev aldrig klart.
Efter långa inspelningssessioner både i Skåne och i London har projektet kostat enorma pengar. Skivan måste helt enkelt ut för att det inte bli en total ekonomisk katastrof för skivbolaget.
Annars så går det åt skogen. Och då skulle bandet ut på Bob Hund-turné samtidigt som vi skulle släppa Bergman Rock. För Conny behövde pengar, hette det. Och men alltså det var bara kaos.
Bergman Rocks självbetitlade debutalbum släpps dagen innan julafton 2003. Men släppet lyckas synka nästan perfekt med en av de mest markanta rörelserna i internets historia.
Fildelningssajten The Pirate Bay har seglat upp som en av världens 100 mest besökta hemsidor.
Bara 2 månader innan Bergman Rock släpper sitt debutalbum startar fildelarsajten Pirate Bay. Sajten plockar upp fanan efter jätten Napster som kastat omkull hela skivindustrin några år tidigare. Och Bergman Rocks svindyra produktion drar knappt in någonting.
Skivförsäljningen dog. Det hände ingenting. Istället för att sälja 10 000 så sålde det 2 000. Men så hade man ju budget liksom för att den skulle sälja 10 000. Så man hade liksom gjort produkten. Och sen sålde den 2 000.
Men där hade vi faktiskt oflyt. Jag tycker det är skitbra.
Basisten Mats Hellqvist.
Det jag tycker är tråkigt är bara att folk inte fick upptäcka det. Liksom. Att det dog i sin linda kan man säga.
Men sen gjorde vi några försök och liksom göra till några andra releaser efter det. Och där tyckte jag att fan nej det här.
Perioden med Bergman Rock i början av 2000-talet kommer kantas av problem.
Bob Hund har spelat tillsammans i mer än 10 år och det är svårt att hitta glöden. Även gitarristen Johnny Essing tröttnar fort på Bergman Rock.
Och där tyckte jag att fan nej, det här, då spelade jag bara det jag blev tillsagd att spela, kändes det som lite där i den perioden. Och då tyckte jag att det var inte så roligt, utan jag gjorde det mest bara.
Det var, allt var likadant, men det var inte likadant. Och det var väl den ingrediensen, det var inte Bob Hund.
Folk kunde bara inte acceptera det.
Skivbolaget Silence släpper en skiva till med Bergman Rock. Men sen går parterna skilda vägar efter mer än 10 års samarbete.
Vi blev ju utbrända. Vi jobbade jättehårt, vi pendlade mellan Värmland och Stockholm. Vi hade alldeles för mycket utgifter och vi fick sälja vår Stockholmslägenhet och betala skulder. Och sen Bergman Rock, det tog liksom musten ur oss på något sätt. Bandet var trötta på Bergman Rock och de var fortfarande Bob Hund och de kunde inte hitta rätt i. Och vi var ganska trötta på dem för att de var så struliga liksom. Vi tröttnade på varandra, vi slet ut varandra tror jag.
Om Bob Hund hade gjort ett antal år av inte lika mycket energi eller några sopiga låtar eller några plattor som folk inte kände att de kunde stå för till 100%.
Sångaren Thomas Öberg.
Nu kan man alltid skylla på Bergman Rock. Så det är Bergman Rocks fel liksom. Och vi har ju alltid skojat med att någon gång ska vi göra en dokumentär om det här bandet Bergman Rock som heter The Band That Nobody Dared To Love. Not Even The Members.
Man kan ju hoppas att någon upptäcker Bergman Rock, för jag tycker inte att det alls är dåligt. Place your bags, spin your love dreams like roulette. Emotional white screen, day one. Things are not the same.
Bergman Rocks andra skiva, Bonjour Baberiba, Part 2, blir också den sista skivan de gör med trummisen Mats Andersson. År av intensivt turnerande har tagit ut sin rätt. Thomas Öberg och bandet förstår helt och hållet varför trummisen Mats inte orkar fortsätta.
Alltså när han till slut gjorde det så var ju alla nöjda över det, så att säga. Han mådde ju sämre och sämre i bandet helt enkelt av olika anledningar, både liksom av sin roll i bandet, stämningen i bandet som var bitvis outhärdlig, men också hur han mådde även när han inte var med oss, så att säga. Så att han kunde till slut inte, orkar inte han spela längre.
Men i och med att trummisen Mats lämnar skapas det utrymme för någon annan att träda in.
Jag heter Christian Gabell och jag spelar trummor i Bob Hund.
Christian Gabell provspelar med bandet. Och redan första gången får han se ungefär hur basisten Mats och bandet brukar arbeta.
Han har ju berättat att han var ju livrädd. Han gillade ju oss också. Så kommer han ner i replokalen. Så börjar vi då. Han räknar in. Johnny och Conny börjar på helt olika ackord. 2 gånger också. Och liksom börjar tjafsa med varandra. Då tar sig bara Christian för pannan och skakar på huvudet. Jaha, bara det så här.
Dysfunktionell arbetsplatskänsla på något sätt. Det var nästan lite grann passerade in obemärkt. För att det är så mycket liksom diskussioner och förhandlingar igång, och liksom att det kändes som att alla hade liksom egentligen större problem att tänka på än mig. Så att jag kände mig liksom inte som att jag var tvungen att brottas med dem och gällande att få plats så där, utan det verkar som att alla låg och brottades med varandra redan.
Christian går med i ett sargat bobhund. Ett bobhund som efter nästan 20 års turnerande har vänt och vridit på varenda liten vrå av sitt kollektiv.
Alltså, det är kanske högt i tak, men själva rummet är trångt och vi är många på något sätt. Så att det är liksom, man måste ju hålla på och det är absolut inte smärtfritt eller så, utan det är mycket hetsiga diskussioner kring vad man vill göra eller vad man tycker om saker. Så.
Bandet kämpar i ytterligare några år runt 2010 och långsamt börjar de hitta tillbaka till spelglädjen. I ett försök att starta om auktionerar de ut sina instrument, och för att få igång kreativiteten gör de en opera i Malmö. Johnny Essing tror att Bob Hund måste göra saker de inte behärskar för att komma framåt.
Det gav oss någonting, en liten livsgnista där på något sätt, att vi liksom utsatt oss för saker och ting. Jag tror att det var viktigt, att vi utsatt för saker vi inte riktigt gillade.
Om jag går tillsammans med det här gänget så händer det konstiga saker. Saker och ting går sönder, saker och ting blir försenade. Det blir alltid fel.
Keyboardisten Jonas Jonasson.
Men det har gjort att vi är väldigt vana vid det också. Så det finns ingenting som kan knäcka oss faktiskt. Det är så, oj, det är någonting går sönder eller någonting händer. Så jaha, hur löser vi det? För att man är så van.
Det har hunnit bli 2025. Och Bob Hund har spelat tillsammans i nästan 35 år. Det känns som att de har spelat på varenda scen som nationen Sverige lyckats samla ihop. Gruppen har bråkat om exakt allt och skrattat åt ännu mer.
Jag blev rörd när jag pratade om det här nu faktiskt. Det är underbart.
Gitarristen Johnny Essing.
Vi är ju verkligen som en familj som försöker ha någon sorts demokrati liksom. Det är ju inte lätt. Jag tycker hela tiden att nej, de tycker jag är för konstig. Men ändå, de lyssnar ändå på mig. Det är en väldigt fin egenskap vi har i Bob Hund-familjen faktiskt. Att vi lyssnar alltid på varandra liksom, och försöker ta in, fatta liksom.
Vi splittrade på ytan men enade på djupet.
Sångaren Thomas Öberg.
Och istället för att bråka när någon har sagt något dumt, så brukar vi säga så här: ja, med tanke på det du sa nu, då har du två val. Antingen är du tyst eller så håller du käften. Och det är ju någon form av humor i det också.
Är det någon som behöver stöd så hjälper man den personen liksom. Det är inte så att man funderar på att ersätta den personen för att den är jobbig. Det är liksom, så det är som, det finns liksom ett solidaritet och kamratskap i grunden.
Bob Hund är Sveriges bästa liveband någonsin.
Musikjournalisten Per Stinding Larsen.
Och det är de inte för att de har mest lasershow eller att de har mest hits, utan för att de alltid ger allt. Det här är liksom intensitet, det är originalitet, det är upplevelse. Det är allvar som är lekfullt och lekfullt som är allvar. Och konserterna är kanske inte perfekta. De är däremot väldigt levande. Och det är liksom en enorm urladdning. Det är konst och det är för oss som är där någon sorts kollektiv terapi kanske.
För Per går Bob Hunds musik långt bortom att bara bidra till kultur- och musiksfären.
Jag tycker att Bob Hund har ett ovärderligt bidrag till den svenska folkhälsan. Det är till ett land med präktighet, pekpinnar, sådär likställt konformt. Där utmanar de oss på alla plan. Bob Hund försvarar rätten att vara konstig, att vara skev, att vara obekväm. De blev en slags banerförare för alla som inte kände sig hemma i det här samma Sverige. Ett band som fick oss att känna att vi inte var ensamma, även när allt kändes jättekonstigt. De var inte bara ett band. De var en påminnelse om hur det är att vara människa.
Sommaren 2025 gör gruppen sina sista konserter. Sagan om livebandet Bob Hund närmar sig sitt slut. Och den 30 augusti gör de sin sista spelning någonsin. I Stockholm, staden där allt började. Basisten Mats Hellqvist känner sig, precis som de andra i bandet, kluven.
Varannan dag så tycker jag det känns ganska skönt. Varannan dag känns det hemskt.
Men sångaren Thomas och bandet är tydliga med att de inte lägger ner helt. De ska bara sluta spela live.
Vi får lov att göra musik. Vi ska sluta spela kravallstaketsrock med Tralala eller Molntusen, låt nummer 11. Allt det där bara utgår. Vi har ju liksom orsakat både fotavtryck och bitmärken på våra kroppar och på planeten under tiden vi har jagat efter nästa händelse. Men vi har ju sagt det att vi tror att det här är en uppmaning till Bob Hunds fans som är starkare än oss, större än oss och smartare än oss. Så de kommer säkert att hjälpa oss att hitta någon lösning på vad som ska hända härnäst.
Bob Hund har spelat live nästan varenda vecka sedan sångaren Thomas trampade i en kvinnas pyttipanna på den där första spelningen 1991. De har blivit av med sina instrument i flera vändor. De har brutit ben, druckit väldigt många öl och misslyckats med nästan allt som går att misslyckas med. Men de har också lyckats med det viktigaste. Att visa en hel generation av människor att det är okej att vara annorlunda. Att man får spela fel 1000 gånger innan det blir rätt. Och att det går att göra otroliga saker tillsammans.
Det finns ingen anledning att vänta på att någon ska komma med en anställning eller en idé åt det. Sätt igång, ta din kompis, ta dina kompisar och gör någonting tillsammans med dem. Det kommer till att lösa sig bara man är några stycken och man hjälps åt.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Bob Hund med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Robin Jonsson, sommaren 2025. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson och tekniker var Fredrik Nilsson. P3 musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media.
Tänk på något sjukt och farligt som gör dig glad. Jag ska läsa dina tankar nu.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.